Podplay. Basen vibrerar i det mörka rummet. Klubben är full av svettiga människor som rör sig i takt med musiken och som hoppas att kvällen aldrig tar slut. På scenen står en DJ med tomteluva på huvudet bakom ett stort mixerbord. Han trycker på en knapp och låten He Could Be The One av Hannah Montana strömmar ut ur högtalarna. Bakom DJ:n går ett bildspel som täcker hela väggen. Varje bild är på samma person. En ung italiensk-amerikansk man med distinkta ögonbryn och skarp haka. Publiken applåderar. När en särskild bild visas bryter rummet ut i ett fullständigt jubel. Den unge mannen är klädd i en orange fängelseoverall och han poserar för ett häktningsfoto. Personen de hyllar heter Luigi Mangione och han är misstänkt för mord. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Det är december 2024. I ett iskallt New York rör sig folk tätt och snabbt med blicken ständigt riktad framåt. Det är en stad där ingen riktigt tittar på någon annan. Där du kan försvinna på ett ögonblick. Klockan 06.40 den 4 december lämnar en man sitt hotellrum i Midtown på Manhattan. Lite senare den dagen ska han delta i en konferens på ett Hilton-hotell i närheten. Han har förberett sig och är propert klädd i en blå kavaj och mörka byxor. Promenaden bort till Hilton Midtown tar bara några minuter. Och klockan 06.44 kommer han gående på trottoaren utanför den norra entrén till hotellet. Han ser inte att någon står och väntar på honom bakom en av de parkerade bilarna på gatan. Han ser inte heller hur den mörklädda figuren kliver fram och höjer en ljuddämpad pistol rakt mot hans rygg. Mannen träffas av kulan, vacklar till och faller mot marken. Den mörklädda figuren försöker skjuta igen, men vapnet klickar bara. Skytten stannar upp och gör en snabb vanrörelse för att rensa ut den felande kulan och siktar igen. Mannen i den blå kavajen blir liggande livlös på trottoaren. Skytten vänder sig om, joggar snabbt över gatan in i en gränd och försvinner sen i New Yorks myller. Utanför Hilton-hotellet hittas tomhylsor och oanvända patroner från en 9mm pistol. På hylsorna står tre ord skrivna med svart permanent penna. Delay, deny, depose. Förhala, neka, avsätt. Mannen i den blå kavajen som blev skjuten till döds den här decembermorgonen heter Brian Thompson. Han är vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag, United Healthcare. Nyligen har både bolaget och Brian Thompson själv varit under press. Thompson namnges i en stämningsansökan som påstår att han och andra chefer sålt aktier för miljontals dollar strax innan dåliga nyheter om bolaget offentliggjordes och aktiekursen föll. Dessutom pekar en rapport ut United Healthcare för att ha nekat äldre patienter vård. Inte i enstaka fall, utan systematiskt. Och det påstås att besluten har fattats av en AI-algoritm. I USA betalar du nämligen inte för sjukvård på samma sätt som i Sverige. Istället betalar du varje månad en premie till ett privat försäkringsbolag. Och när du sen behöver vård är det bolaget som avgör om du får den betald eller inte. Det kallas prior authorization. Försäkringsbolaget måste alltså godkänna behandlingen innan läkaren ens kan genomföra den. Ungefär var tredje ansökan som skickas in till United Healthcare avslås, vilket är den högsta siffran bland de stora försäkringsbolagen i landet. Och för varje avslag finns det en patient som antingen tvingas betala ur egen ficka, som väljer att inte behandlas alls eller som fastnar i en överklagningsprocess som få orkar ta sig igenom. Det här systemet är en mörk verklighet för miljontals amerikaner. Kritiker har länge beskrivit bolagens metod med tre ord. Delay, deny, defend. Förhala, neka, försvara. Och nu har alltså vd:n för ett av landets största försäkringsbolag mördats på öppen gata. Och i och med de tre nästan identiska orden som hittats på tomhylsorna bredvid kroppen kan man direkt börja ana ett motiv. Och nu börjar jakten på gärningsmannen. Även om man för en kort stund kan försvinna i New York är det svårt att inte lämna några spår alls. Det finns kameror överallt. I korsningar, i entréer och i butiker. Polisen söker igenom de otaliga övervakningsbilderna som klipper från vinkel till vinkel, en gata i taget. Till slut blir skytten mer än bara en mörklädd figur. Han blir en person med en tidslinje som går att spåra. Tidigare samma morgon har den unga mörklädda mannen lämnat ett vandrarhem på Upper West Side på Manhattan. Sen har han tagit sig till Midtown på en elcykel och med en stor grå ryggsäck. Han har vankat av och an i kvarteren, gått in på en Starbucks och köpt en vattenflaska och två energibars. I flera minuter innan mordet står han lutad mot en vägg och bara väntar. Efter dådet joggar mannen snabbt över gatan och försvinner i en gränd. Sen syns han återigen på en elcykel på väg in i Central Park. Nu söker polisen febrilt genom parken. Drönare flyger över träden. Hundpatruller letar längs stigarna. Och dykare genomsöker sjöar och dammar. Två dagar efter mordet så hittar de en ryggsäck. Den är stor och grå, precis som skytten bar på övervakningsbilderna. Inuti ligger en Tommy Hilfiger-jacka och monopolpengar. I det här skedet av utredningen bestämmer sig polisen för att släppa bilderna till media. När uppgifterna om hylsorna och leksakspengarna dessutom blir kända exploderar reaktionerna. Åsikterna går isär. Vissa uttrycker avsky och chock medan andra gör skytten till en symbol för ilska mot försäkringsbolag och det amerikanska sjukvårdssystemet. I de kretsarna så talar man om honom som en hjälte. Samtidigt blir offret, vd:n Brian Thompson, en symbol för ett system som många redan är rasande på. Han beskrivs som skurken i en berättelse om girighet och försäkringsbolagen som nekar människor vård och ersättning. Men medan internet debatterar fortsätter polisen att bygga en tidslinje och medierna fortsätter att sprida bilderna. Och det här är det som till slut gör skillnad. För det är inte en kamera eller ett tekniskt fynd som avslutar jakten, utan ett telefonsamtal. Det är den 9 december, 5 dagar efter mordet, som ett samtal kommer in till polisen i Altoona i Pennsylvania, 45 mil från New York. Det är en restaurangchef på McDonald's som ringer in. Och hon låter nästan ursäktande när hon förklarar sitt ärende. Vid ett av borden i hörnet sitter en ung man med mössa och munskydd. Och personalen tycker att han liknar den misstänkte från mordet i New York. De säger att det är ögonbrynen som de reagerade på. Polisen åker genast till restaurangen. De går fram till mannen som sitter längst bak i lokalen och ber honom att dra ner munskyddet och identifiera sig. Han säger att han heter Mark Rosario och räcker fram ett ID-kort från New Jersey. Men polisen ser direkt att legitimationen är falsk. Det är först då, när pressen ökar och frågorna blir fler, som mannen till slut ger dem sitt riktiga namn. Luigi Mangione. Polisen ber honom stava namnet och han uppger också sitt födelsedatum. En polis frågar rakt ut varför han ljög. Och han svarar, I clearly shouldn't have. Jag borde uppenbarligen inte ha gjort det. För poliserna räcker det. Luigi Mangione grips och leds ut från McDonald's-restaurangen och in i en polisbil. Efter gripandet genomsöks hans ryggsäck. I den så hittar man en 3D-printad pistol, en ljuddämpare, ammunition, pass och falska ID-handlingar. Och så hittar de ett 3 sidor långt handskrivet dokument. Ett manifest. Där det bland annat står, jag ber om ursäkt för eventuellt lidande eller trauma. Men det var tvunget att göras. Ärligt talat, de här parasiterna förtjänade det. Samma dag som Luigi grips offentliggör New York-polisen honom som den misstänkte. Och nästan direkt efteråt händer något märkligt. Klipp och bilder börjar spridas, där hans utseende plötsligt får lika mycket uppmärksamhet som själva anklagelserna. På TikTok och X sprids trenden kring The Hot Assassin, den snygge lönnmördaren. Kommentarsfälten handlar plötsligt inte om motivet eller brottet, utan svämmar över av inlägg om hans käklinje, hans ögonbryn och hans lockiga hår. Han har blivit Saint Luigi. En figur som romantiseras och sexualiseras i virala videos och som hamnar på t-shirts och klottras på väggar. Men vem är egentligen Luigi Mangione? Mannen bakom de virala bilderna och som nu är misstänkt för mordet på vd:n Brian Thompson. Luigi Mangione är 26 år när han grips. Han kommer från en välbärgad italiensk-amerikansk familj vars namn länge har förknippats med pengar, inflytande och fastigheter i staden Baltimore där han växte upp. Han går på en prestigefylld privatskola och tar examen som valedictorian, alltså bäst i klassen. Några år senare så tar han examen från University of Pennsylvania och får sen jobb inom techbranschen. Under 2022 bor Luigi i ett kollektiv på Hawaii. Han beskrivs som en skötsam och social person som tränar mycket, cyklar runt på ön och försöker dra igång gemensamma aktiviteter. Men det framkommer också att Luigi lider av svåra ryggbesvär. Ryggen har plågat honom länge och han har ofta ont, även om han fortsätter att träna och klättra. Han ska vid ett tillfälle ha lämnat Hawaii för att opereras på fastlandet. En vän berättar till och med att Luigi kände att smärtan och ryggproblemen gjorde det omöjligt för honom att dejta och vara intim. Det är efter operationen som Luigi slutar att höra av sig till sina vänner och sin familj. Det går så långt att hans mamma anmäler honom försvunnen i mitten av november 2024. Då har det gått omkring 6 månader sedan hon sist hörde från honom. Och när han dyker upp i New York är det fortfarande ingen riktigt som vet vad han har varit. Samtidigt som media och internet gräver i hans förflutna och försöker pussla ihop vem han egentligen är, rullar det juridiska maskineriet vidare. Den 17 december 2024, knappt 2 veckor efter mordet, fastställer en åtalsjury på Manhattan att bevisen är tillräckligt starka för att väcka officiellt åtal mot Luigi. Totalt handlar det om 11 åtalspunkter, där de tyngsta gäller mord i första graden kopplat till terrorism. Luigi sitter då fortfarande frihetsberövad i Pennsylvania i väntan på att utlämnas till New York. 2 dagar senare är det dags. Luigi bestrider inte utlämningen och den 19 december flygs han från Pennsylvania till New York. I handfängsel och orange fångoverall leds han från helikoptern och vidare mot domstolen. Han är hela tiden omringad av tungt beväpnad polis. och några steg bakom syns New Yorks borgmästare Eric Adams. Det är en markering. Adams säger till reportrar att den här typen av våld inte ska tolereras i staden. Men online handlar snacket inte om vad borgmästare Adams säger. Folk påpekar att Luigi verkar ha klippt och rakat sig inför ankomsten. Och kommentarerna strömmar in. Samma dag hamnar Luigi i det federala systemet. Det är ett separat rättssystem med egna domstolar och egna åklagare, parallellt med delstatens process i New York. Han förs till en federal domstol i Manhattan och placeras sedan i fängelse i Brooklyn. Där han väntar, medan de två parallella processerna sätter igång. Dagen före julafton 2024 står Luigi Mangione i en delstatsdomstol i New York för första gången. Han leds in i rättssalen i handfängsel, men inte i fångeoverall, utan i civila kläder. Kakibyxor och en vinröd tröja över en vit skjorta. I tv och pressbilderna så ser han ut som en ung, prydlig student. Det är också här allt blir formellt. Domaren går igenom åtalet och Luigi får den enkla, avgörande frågan. Hur ställer du dig? Han svarar, not guilty. Och redan nu, innan en enda sak har prövats, hamnar fokus på nästa stora fråga. Kan Luigi få en rättvis rättegång? I USA avgörs brottsmål av en jury som består av en grupp vanliga medborgare som väljs ut för att bedöma vad som faktiskt är bevisat. Juryn ska i teorin komma in i rättssalen som ett blankt papper och lyssna på båda sidorna och sen avgöra om åklagaren har bevisat skuld bortom rimligt tvivel. Men i ett fall som det här så blir det svårt att hitta 12 människor som inte redan har sett bilderna, hört namnet eller läst kommentarerna. Och i det här fallet är till och med bevisen omtvistade. Åklagaren lägger fram en extremt stark beviskedja. Man har övervakningsvideos, en 3D-printad pistol, en hemmagjord ljuddämpare och det falska ID-kortet från ryggsäcken på McDonald's. Man har även säkrat fingeravtryck och små mängder DNA. De fanns på vattenflaskan och ett papper från en bar som Luigi kastat i närheten av brottsplatsen. Dessutom påstår de att det falska ID:et med namnet Mark Rosario är samma identitet som användes för att checka in på vandrarhemmet i New York dagarna före mordet. Den kopplingen, menar åklagarsidan, går inte att förklara bort. Försvaret å andra sidan vill få delar av bevisningen underkända. Bland annat så vill de stoppa finnen från ryggsäcken. Det har nämligen kommit fram att polisen på McDonald's öppnade väskan utan husrannsakan. Och därför kräver försvaret att pistolen, det falska ID:et och manifestet stryks från rättegången. Skulle försvaret få rätt skulle den bevisningen aldrig få visas för juryn. Och under våren 2025 höjs insatserna till den absoluta bristningsgränsen. Den federala regeringen åtalar Luigi för att ha korsat delstatsgränser i syfte att förfölja och mörda Brian Thompson. Ett brott de menar kan straffas med döden. Samtidigt växer rörelsen utanför domstolen och Luigis supportrar organiserar sig. De samlas inför förhandlingarna, håller upp skyltar och skriver brev till honom i häktet. Vissa är klädda i grönt. Dels som en blinkning till tv-spelskaraktären Luigi, men också för att de ser honom som en modern Robin Hood. Många av rörelsens unga anhängare känner att fallet handlar om mer än en person. Det handlar om ett sjukvårdssystem som är kallt och orättvist. När 2025 går mot sitt slut inleds den verkliga striden i rätten. Luigis försvar slåss för att sänka åklagarens viktigaste bevis, sakerna i ryggsäcken. Skulle försvaret vinna faller hela kärnan i åklagarens berättelse. Men i början av 2026 kommer beskedet i det federala målet. Domaren ger åklagaren rätt. Sökningen var rimlig. Ryggsäcken, pistolen och manifestet blir kvar som bevis i den federala domstolen. Det slås också fast att Luigi inte kommer att kunna dömas till döden på grund av en teknikalitet. Dödsstraffet, som hängt som en skugga över fallet sedan våren 2025, är nu borta ur bilden. När det här avsnittet produceras, våren 2026, vet vi fortfarande inte vad straffet kommer bli. Luigi Mangione sitter fortfarande frihetsberövad i förvar på Metropolitan Detention Center i Brooklyn och väntar. Samma man som internet gjort till en symbol, ett helgon och en sexikon. Men bortom alla fancams och virala skämt finns vd:n Brian Thompsons familj. De tvingas inte vara sörja en mördad pappa. De får också se hur han förvandlas till en syndabock för allt som är fel med det amerikanska sjukvårdssystemet. Det är mycket som fortfarande är okänt. Vi vet inte exakt vad som ledde fram till dådet den där morgonen utanför Hilton Midtown. Och framförallt, vi vet inte säkert om Luigi är skyldig. Det är upp till domstolen att avgöra. Luigi Mangione hävdar sin oskuld och delstatsrättegången är planerad till sommaren 2026. Ännu vet ingen hur den här historien kommer sluta. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Caroline Mattiasen, klippning och ljuddesign Kristoffer Folin, redaktör Alex Häger, exekutiv producent Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av